Norsken, svensken og dansken.
Dansk politikk i ferd med å bli en norsk sketsj? Hvorfor snudde plutselig den svenske statsministeren? Og bør Trump få Nobels fredspris? Ukens time med panskandinavisk familieterapi en sannhet både etterlengta og nødvendig. Med Åsa Linderborg i Stockholm, Hassan Preisler i København, mitt navn Hilde Sandvik, på Kjesselongen fra Episenteret Bergen. Her har det blitt illrødt, og helsedirektøren advarer mot å reise hit uten at det strengt nødvendig. Men hva har skjedd siden sist, Hassan?
Ja, der er sket vilde ting i Danmark. Der, lige om et øjeblik, så kommer der en ny dokumentarserie, og den hedder De hemmelige optagelser med Peter Madsen.
Ah.
I husker ubådsmassen, ja. Som tog livet af den svenske journalist Kim Wahl. Det her, det er en journalist, som sammenlagt har haft 20 timers telefonsamtaler optaget med Peter Madsen. Uden at Peter Madsen vidste, at de blev optaget. Men journalisten har sidenhen fået tilladelse til at bruge materialet. Og i det materiale, der skulle det åbenbart komme frem, at Peter Madsen siger, det er ikke noget med, hvis skyld det er det her. Det er min skyld, hun døde. Det er min skyld, fordi jeg begik forbrydelsen. Det er alt sammen min skyld.
Jeg kjenner nesten at jeg får litt frysninger på armen når du sier dette. Men hva tror man skal komme frem ellers av de samtalene?
De psykologer, der har kommenteret på det, de sier at det er meget usædvanligt, at man ser en psykopat, der nettopp påtar seg skylden for det han har gjort. Ikke? Men det er åpenbart det, der sker her.
Jag tycker det låter helt otroligt intressant. Om den här journalisten har fått honom att erkänna för första gången så finns det en massa annat som han berättar också om sig själv. Så att, det här hoppas jag kommer till Sverige naturligtvis så fort som möjligt.
Det kommer garanterat till Sverige, vill jag tro.
Och I älskar ju true crime, Hilde och Åsa, så det är ju lige något för hjärtat.
Ja, journalisten han mördade var faktiskt en svensk också, så att vi har ju egna intressen i det här.
Må jeg ikke lige følge op, fordi vi er slet ikke færdige. Danmark vælter for tiden. Altså, fordi I husker sikkert fra sidste uge, at Sofie Linde trådte frem med hele den her MeToo-fortælling fra den danske mediebranche. Hun bliver nu støttet af andre prominente kvinder fra mediebranchen, blandt andre Iben Maria Zeuthen. Og nu begynder de her forskellige kvinder at pege på seksuelle overgreb fra prominente danskere i de her prominente danskers fortid. Blandt andre så har vi jo i Danmark en udenrigsminister Jeppe Kofod, som nu igen bliver trukket frem, fordi han som 33-årig udenrigsordfører for Socialdemokratiet til en socialdemokratisk ungdomskongres drak sig fuld og gik i seng med en 15-årig pige. Og det er jo en vild ting, ikke? Det er jo vildt, at han 10 år senere kan blive udpeget til udenrigsminister, og at han kan få 190.000 stemmer, ikke? Altså 90, det er 90, så 190.000 stemmer.
Altså, vi har jo en litt tilsvarende historie i Norge med en som også hadde sex med en mindreårig og ble minister, men det jeg sitter og lurer på jo selvfølgelig, hvorfor tok det 3 år med MeToo før de danske kvinnene kom på banen? Altså, hva var det som gjorde at man ikke tidligere, når anledningen bød seg, kunne snakke om dette?
Nå, men der har jo været masser af MeToo-aktiviteter i Danmark. De har så ikke så meget været på det politiske område eller på medieområdet. De har været inden for kunsten, altså teaterbranchen og filmbranchen, har haft en eller anden form for selvopgør i forhold til det her. og gennemgået nogle processer. Men det er jo slet ikke, man har slet ikke haft opmærksomhed på det på den her måde.
Nej, men Danmark er lidt annorlunda mot Norge og framförallt Sverige, eftersom feminismen der har en sådan annorlunda historie. Danskarna var ju feministiska pionjärer på 70-talet. Men feminismen stannade på en aktivistisk nivå, medan feminismen i Sverige flöt in i myndigheter, i utbildningen och i politiken på ett helt annat sätt. Och det skulle jag väl säga är den viktigaste förklaringen till att MeToo tog längre tid på sig i Danmark än i Norge och Sverige. Men det här är ju intressant, och då kan man se diskussionen vi hade förra gången, Hassan, när du var så skeptisk till den här kvinnan då, som gjorde den här stora statementen. Har du ändrat dig nu? Tycker du att det hon gjorde var bra?
Jamen alltså, ja, det hon gjorde, Sofie Linde, var en extrem modig handling. Men det der intresserer mig, det er de konkrete mænd, der begår de her overgreb. Ikke? Det er der min interesse ligger. For der kan jeg være med til at gøre en forandring. Jeg kan ikke gøre en forandring i forhold til den påståede indre demoni, som jeg har i mig, fordi jeg er mand.
Det som har skjedd i Bergen siden sist er dette.
En beboer ved et sykehjem i Bergen døde i dag av covid-19-sykdom. Dette er det første dødsfallet i byen siden mai. I går strammet kommunen inn på tiltakene på grunn av den kraftige smitteøkningen der den siste tiden. Og reporter Mette Antun, hvordan forholder bergenserne seg til de nye tiltakene?
Det kan virke som bergenserne ikke har tatt det helt innover seg enda. Når det gjelder for eksempel munnbindbruken, så har ikke det vært veldig mye av det i dag på offentlig transport. Men det er klart situasjonen uroer oss. 20 nysmittede siden i går. Og så er det altså flere kommuner som i kveld sier at folk må droppe i kommunene og dra til Bergen. Det er 9 kommuner i Bergen, rundt Bergen, som nå sier det.
Dette var fra Dagsrevyen på onsdag. Bergenspolitikerne hadde satt krisestab, og vi blir bedt om å holde oss hjemme. Og Åsa, du som har bodd i rød zone, dette vet du alt om. Hvordan skal jeg forholde meg til det?
Har jeg bodd i en rød zone? Kanskje jeg har. Jeg har glemt bort corona. Jeg tenker ikke på corona overhovedet mer enn når jeg ser at siffrorna stiger i hele Europa, og framförallt i Norge og Danmark. Det gjør meg ledsen. Jag vill resa iväg till det nu. Jag tycker det är lite konstigt. I Norge får man åka till och från Bergen, men jag som svensk, där smittan sjunker, jag får inte åka till Bergen.
För nu är det ju faktiskt svenskarna som gotte sig. Hör på detta klippet hvor Thomas Ritter uppsummerar coronaläget på Nyhetsmorgon på TV4.
Coronapandemin ska vi prata om också, för att det finns rätt mycket att säga om den egentligen, alltid.
Ja, hela tiden, och mycket som sägs är egentligen negativt, och det finns ju negativt att sätta fokus på, till exempel då att smitttalen i Europa går ju fortfarande upp, till exempel. Trängseln har ju pratats om här hemma i Sverige på bussar och tåg och så vidare. Men om vi ska se det stora hela, är det faktiskt i Sverige väldigt få som dör just nu. Det var länge sedan vi hade en överdödlighet på grund av den här pandemin. Tvärtom ser det mesta faktiskt ganska bra ut just nu och har gjort en längre tid. Smitttalen går ner, det är faktiskt väldigt få som smittas i Sverige. Nu är den här märkliga landskampen som pågår, hörde vi ju igår att Danmark och Norge nu har högre smitttal än Sverige.
Ja, vi husker jo at vi snakket om skadefryd. Hassan, opplever du nå den svenskene godte sig over oss?
Altså, nu siger Åsa, at hun er trist over, at det går, som det går i Danmark og Norge, men jeg kan jo godt mærke inden bag de ord, at der er en lille boblende fryd i Åsa.
Jeg skratter lidt her,
Åsa, husk hva du sa, du var trist. Dette høres ikke trist ut.
Det lyder slett ikke trist, Åsa.
Ja, men det er jo tråkigt. Jeg er som dårlig vinner, helt enkelt. Men jeg tror Sverige har gjort rett. Men det er, fortfarande dør det folk i Sverige, og det er på äldreboendena, og det er en skandal. Alltså att vi har så höga dödstal på äldreboendena. Men jag tror ju att den svenska strategin att inte stänga ner hela samhällen har varit den riktiga. Det tror jag.
Men alltså det är ju...
Jag ska inte skratta mer, ursäkta, I'm so sorry.
Men alltså, nu är det ju sådana att till och med i utlandet så börjar man snacka om att kanske svenskarna gjorde rätt. Och jag måste ju igen fortälla att jag flera gånger har sagt att vi har inte facit än, och kanske Anders Tegnell har rätt. Tror du det nå?
Ja, jag trodde det från början och sen trodde jag det inte. Och nu börjar jag nog tro att Anders Tegnell och Sverige har gjort rätt här. Men
du är medgångssupporter.
Ja, jag är medgångssupporter. Och för första gången, annars, du vet, om man är socialist och dessutom håller på Hammarby så är man aldrig medgångssupporter. Men nu är det den här gången. Men jag tycker att det här är tråkigt att siffrorna stiger, för det är ju fortfarande ett rejält problem. Hur ska man göra med samhällen som stänger ner igen och barn går inte i skolan och massarbetslösheten och alltihopa? Det ser jätteotäckt ut, tycker jag.
Ja, och i København så får vi ju lov att besöka där i det hela tatt, Hassan. Det är besöksförbud.
Du må ikke komme til København?
Nej.
Eller? Nej, okay. Ja, det ved jeg ikke. Men det er helt klart, at der
ifølge en svensk avis, som selvfølgelig rapporterer om dette med store bogstaver.
Med stor fornøjelse.
Vistelsesforbud.
Og så tænker du ikke om de svensker, altså her repræsenteret i form af Åsa, at de har et meget skizofrent forhold til deres statsepidemiolog? Jo. Altså det skifter jo fra stort had til stor kærlighed. Ugenligt, ikke? Det er nærmest som teenagebørn i forholdet til deres far.
Mm. Det er rigtigt. Men hvad jeg undrer er, Mette Fredriksson, den her barnkören, hur kommer det at være med henne her nu? Vilka sånger skal hun sjunga til Mette Fredriksson nu når siffrorna stiger, skulle jeg vilja veta.
Ja, men det kan jo aldrig
være. Har du skrivit en låt kanske nu?
Ja, men det kan jo aldrig være vores store leders skyld, Åsa, det ved du. Det må være noget andet.
Jeg glömde bort. Ja. Vad dumt af mig at tænke så. Ja. At det er et demokratisk problem.
Ja, og jeg skal jo passe på, hvad jeg siger her. Jeg vil ikke i en gulag-lejr i Nordjylland. men må jeg sige noget, fordi der er jo kommet en masse restriktioner i Danmark. Altså vores forsamlingsforbud er blevet sænket, og der er en værtshusene skal lukke tidligt, og vi skal aflyse sociale arrangementer i skolerne og begynde at arbejde hjemme igen for en stor dels vedkommende. Og så har Sundhedsstyrelsen udsendt nogle retningslinjer for, hvordan vi skal holde private fester. Og vi skal faktisk sørge for at begrænse alkohol og høj tale og dans.
Kan man få corona af at snakke højt?
Jamen, kan man holde en fest uden alkohol, dans og høj tale? Altså, hvad er der ligesom tilbage overhovedet i en fest?
Men helt ærligt, jeg begynder nu, og altså Camilla Stoltenberg, som repræsenterer jo helsemyndighetene i Norge, som har sagt, at nu begynder folk at blive ganske lei af smittevernregler. Og jeg tænker her, at altså, etter hvert så tænker jeg, at det er politikernes liksom, indtræden og skal være rejse sig og være den store og mægtige. Det er det, det veldig mye grad handler om. Jeg begynder at blive anarkist inne i mig, må jeg indrømme.
Samtidigt så var det du, Hilde, som var nere och sa till dem att de skulle sluta festa.
Men det var för att jag inte fick sova också.
Du har ju också en form för schizofreni, Hilde.
I motsättning till dig.
Jag är helt straight, vad heter det, ud af en lige snor. Men må jeg ikke lige indskyde noget, Hilde, fordi jeg ved ikke, om det er det samme, der gør sig gældende i Norge. Men i Danmark, så er det faktisk ungdommen, som smitter, altså som bliver syg og som smitter. 25% af de smittede er mellem 20 og 29 år. Ikke?
Samme så besvar.
Ja.
Og det synes jeg er interessant og også problematisk, ikke? At denne her generation, som råber på ansvarlighed fra os ældre mennesker, ikke? At vi har svigtet vores ansvar, at vi ikke har kunnet eksistere med en form for mådehold, som vil gøre, at vi ikke belaster os selv og hinanden. Ikke? Det er den generation, som nu giver los, ikke? På Bacardi Breezers og vanvidsfester. Ikke? Og jeg tror, at der ligger en form for ubevidst hævn i det her, ikke? Jeg tror ikke, de sidder og drikker øl og tænker, nu slår jeg en gammel, en boomer ihjel. Jeg tror ikke, det er det, de tænker. Men ubevidst tror jeg, der er en hævn i det her, ikke?
Men hævn, altså tænk dig selv, strejke på skolen og gå på fest. What's not to like?
Men det er vel det, at alle unge mennesker altid kender, at de er odødelige. Så her har ungdommer altid gjort.
Ja, og det er jo lige præcis derfor, at vi ikke skal lytte for meget til ungdommen. Og en stor global bevægelse skal aldrig få sig et 15-årigt ikon.
Sist uke snakket vi om kriminelle klaner i Sverige også. Så kom helgen med veldig usvensk og krass melding fra politimyndighetene, som erkjenner at nå finnes multikriminelle klaner i Sverige, som 40 slektsbaserte kriminelle nettverk, som har kommet til Sverige enbart med syfte at organisere og systematisere kriminalitet, ble det sagt. Statsminister Stefan Löfven ble intervjuet av Expressen TV og sa dette.
Du har ju velat skilja på frågan om brottslighet och invandring, men om det kommer hit klaner för att begå brott, hänger inte de två frågorna ihop då?
Jag säger att jag vill inte koppla ihop brottslighet med etnicitet eller vilken religion du tror på eller vilken hudfärg du har. Det är för mig helt felaktigt.
Men invandring har med brottslighet att göra?
En del, om det är så att man kommer hit för det, så är det ju uppenbarligen så. Men det är inte så att det har kommit nu 40 klaner sista året eller sista två åren för att begå brott i Sverige, utan många har nu funnits här länge i så fall också och har då levt också i den här skillnaden som vi har, den ojämlikhet som vi har i vårt land.
Detta förde till en himla debatt och efter någon dagar blev Stefan Löfven intervjuad igen och sa detta.
Menar du att en stor migration leder till ökad kriminalitet?
Om man har en migration som innebär i storleksordning att man inte klarar av integrationen, ja, det är klart att då blir det så att vi får sociala spänningar i samhället. Och det är inte bra. Ja, vi har haft det. Så vi har, och det är därför regeringen som jag leder har sett till att ändra migrationspolitiken.
Men vi har haft en så stor migration att den har lett till att spä på kriminaliteten.
Vi har haft en sån migration som innebär att vi inte klarar integrationen tillräckligt bra. Om det inte är tillräckligt många som kommer arbeta av de vuxna, då ser barnen att de vuxna inte är i arbetet. Då tror man kanske att det är det normala. Och andra sociala spänningar. Så det är, ja, det är ett problem. Och det är därför den regering jag leder la om migrationspolitiken. Så nu tar vi emot betydligt färre.
Detta är alltså tolkat som om att han har snudd. Men vad är det som egentligen har skett då så?
Ja, så för första gången så har Stefan Löfven sagt att en stor invandring hänger ihop med ökad kriminalitet. Därför att vi inte lyckas med integrationen i meningen arbete och bostad och utbildning för alla människor som har kommit hit. Och det här är ju oerhört dramatiskt. För nu är egentligen alla i Sverige överens om det här. Utom de här romantiska antirasisterna som aldrig behöver bry sig om hur man bygger ett samhälle. Utan som bara liksom pratar om alla människors lika värde. Och det här kommer ju skapa problem för honom i regeringen eftersom Miljöpartiet då tillhör dem som inte riktigt har velat se den här kopplingen. Jag funderar jättemycket på det här för att jag har ju själv förespråkat en generös invandring och skulle ju önska att jag fortfarande kunde göra det. Men man måste ju också bygga ett samhälle där alla har arbete och kan försörja sig. Jag tillhör också dem, och det hoppas jag att det fortfarande kommer att vara, som förespråkar en human, progressiv kriminalpolitik. Men samtidigt, när jag ser alla de här skjutningarna och sprängningarna, då kan jag bli fruktansvärt primitiv och bara tycka, men lås in dem och kasta bort nyckeln, känner jag. Och då är ändå det här brott som inte drabbar mig, för att jag tillhör den välsituerade medelklassen. Jag bor i områden där sånt här inte sker. Så att om jag blir så här primitiv, då undrar jag hur primitiv skulle inte min pappa blivit om han hade levt idag. Och i folkdjupet så tror jag att folk är riktigt jävla trötta på det här.
Alltså det jag har stora problem med att förstå är varför man nå later som att synes att det först nå det är något man har blivit klar över i Sverige. Och i flera tio år så är det stämmer som har försökt att advara politikerna. Jag sitter med mitt eget lilla arkiv med saker skrivet i flera tio år. En av dem som har varslat är Per Brinkemo. Han har skrivit flera böcker, bland annat boken Mellan klan och stat, om bland annat vad som sker när människor från en klankultur möter världens mest individualiserade majoritetsbefolkning. Hör han här på ett klipp från Nyhetsmorgon den uken.
Nu ska vi prata mer om det här med klaner och klankultur tillsammans med Per Brinkemo. Du föreläser om detta och skrivit en bok i ämnet. Hur reagerar du på det Löfving sa i helgen?
Han var ju väldigt, väldigt tydlig. Det är man inte jättevan vid att en myndighetschef är. Jag tycker det var bra med den tydligheten. Att det var så många, han sa minst 40.
Ja.
Det visste inte jag.
Men hur fungerar de rent strukturellt?
Man måste fatta att det här är en jättevanlig ordning i en stor del av världen, inte minst i de länder varifrån människor kommer hit som asylsökande. När staten inte funkar, det kanske inte ens finns en stat som i Somalia, då måste man söka skydd, trygghet, identitet, lösa konflikter, och det gör man familjevis. Då behöver man en stor släkt. Men vi har varit så otroligt novisa kring detta. Vi läser in vårt egna i det andra runt om i världen. Sen kommer folk hit till världens mest individualistiska land. En del klarar ju den här övergången från klan till stat, så att säga. Det går alldeles utmärkt, men allt växande grupper står alldeles för långt från samhället.
Detta har Per Brinkemo sagt i en årrekke och blivit beskyldt bland annat i din avis också för att vara rasist. I vilka ansvar har medierna för att denna situation har fått utveckla sig?
Ja, i Sverige så springer medierna i flock. Vi springer på samma boll och vi har ungefär samma åsikt hela tiden. Så det tog väldigt lång tid för Per Brinkemo att bli respekterad för det han sa. Och det är ju intressant därför att mycket av det här bygger ju på forskning men också på ren empiri helt enkelt. Och det som är det spännande i det här med att det är klart att ordet klan är ju känsligt. Men
varför är det känsligt?
Nej, men därför att det pekar ut hela familjer eller det låter som något väldigt, väldigt negativt. Men den här boken som Per Brinkemo har skrivit, den visar ju också hur viktigt det är med klaner helt enkelt för sammanhållning, för liksom att hålla ihop i ett nytt samhälle där man faktiskt inte känner någon och så vidare. Men sen så finns ju här också en egen parallellt rättssystem och sådana saker. Och kommer man från ett land där inte staten har funnits överhuvudtaget, så är ju familjen den enda tryggheten man har. Och då löser man konflikter sinsemellan och sådär. Och de här familjerna som vi har i Sverige, de har ju dessutom familjer i andra länder som också lägger sig i hur vissa konflikter här ska lösas. Det här är naturligtvis någonting som man inte kan blunda för. Den tiden är förbi.
Nu blev det sagt i inslaget att de här klaner kommer till ett av de mest individualiserade eller individualistiska länder i världen. Det är ju sant på ett plan, men man kan också säga att de kommer till ett av de länder i världen där man har störst tillit och tillknytning till staten. Att det är här fällskapet ligger. Och det syns jag måske i verkligheten är mer relevant. Alltså, jag har bott 5-6 år i Libanon, i Libanons huvudstad Beirut. Och jag upplevde ju helt tätt på den här sekteriska, klankulturella, familjebaserade samfundsstruktur. Ikke? Och när man kommer från ett land som jag kommer från, där det är staten som griper dig när du faller, ikke? Så känns det som om man lever, vad ska jag sammanligna det med, som om man lever i ett land utan tyngdekraft. Alltså allt det som håller en fast i världen finns inte längre. Ikke? Och det, jag tror att det sker det samma den andra vägen runt. Ikke? När man kommer till en nation som vores, med det här fullständigt annorlunda perspektiv och absolut ingen tillit till staten.
Men alltså, när medierna då i Sverige så länge har undlatt att snacka om detta, och så ser nu vad som är i färd med att utveckla sig relativt lovlösa tillstander i ganska många byar. Vad gör det med journalistens självförståelse? Ja, man kan svinga hit och dit och plötsligt börja göra något annat. Plötsligt inviterar Per Brinkemo till massa nyhetsfrukoster. Men alltså, när kommer självkännelsen?
Ja, absolut. Visst är det så. Men jag ska också säga att det här har inte bara att göra med hur journalister har varit, utan även myndigheter har varit nervösa för det här. Och väldigt länge så har vi haft en majoritet i riksdagen som har varit nervösa för de här frågorna. Man kan inte bara skylla på medierna, utan det finns en dialektik här. Det har varit en lång process helt enkelt. Men det jag tycker är den stora frågan här med gängkriminaliteten, det är ju nu när barn växer upp i familjer där föräldrarna är kriminella. Och föräldrarna helt enkelt uppfostrar barnen till att också bli det. Då har vi problem som, liksom, som gäller för generationer här. Och även om man säger att vi måste skaffa arbete, utbildning och bostad, så tar ju det tid. Och vad ska man göra fram tills att allt det där är på plats, om det ens någonsin kommer att komma på plats? Att vi har ett välfärdssamhälle för alla. Det är det som jag tycker är den stora ödesfrågan. För det är barn det här handlar om. Göteborgspolisen säger att de, såg jag häromdagen, att de har identifierat 60 barn som är 8 år gamla som rånar. Alltså de rånar andra barn på mobiler och sådär. Det är 8-åringar. Och det är klart att samhället har ett ansvar för det här med myndigheter, men det har också familjerna. Och man kan inte bara säga att det är skolan som ska lösa det här, för så kan det inte vara. Utan det, alla måste hjälpas åt. Men det är så himla lätt att säga det bara, men jag förstår inte hur det ska gå till.
Jag
förstår inte vad vi ska göra.
Den här familjen Ali Khan som jag snackade om tidigare, jag såg att flera av de som är i alltså familjemedlemmar i Ali Khan-familjen får pengar ifrån myndigheterna i Göteborg för att driva bland annat läxeläsningsklubbar. Och alla de har domar på sig, allikevel får de pengar ifrån myndigheterna till att jobba med läxeläsning.
Det stora problemet är att man kan få statliga pengar för läxläsning överhuvudtaget. Det skulle jag ju säga, börja med där. Men vad vi i Sverige då måste börja göra nu, det är att vi har ju inte haft en samordning mellan socialtjänsten, polisen, skolan och alla såna, de här institutionerna. Utan det har varit vattentäta skott dem emellan. Men de måste ju börja samarbeta nu för att kunna hitta bidragsfusk eller för att kunna se vilka barn som far illa och sådär. Och sen är det ändå så att för ett år sedan så tillsatte regeringen 34 punkter på hur man tycker att man ska komma till rätta med gängkriminaliteten. På det året, alltså september förra året, har kriminaliteten ökat. Betyder det att de här 34 punkterna, att det är fel på dem? Nej. Därför att de flesta av de där punkterna innebär nya lagförslag. Och det tar ju lång tid att driva igenom. Därför att Sverige är en demokrati. Så att det här måste ju testas. Så att det liksom dröjer ju innan allting är på plats. Men det är ganska drastiska förslag och inte vet jag om de är bra. Men det här, det tar ju tid att lösa saker.
Men alltså, vi har ju i Danmark satt in over för det här i löpet av de sista 10 år med bandepakke på bandepakke. Alltså lagstiftning som inskränker, vad kan man säga, friheten för de här människor i förhåll till deras kriminalitet. Och det är faktiskt 35 initiativer som är en del av de här bandepakker som innehåller allt möjligt med att föräldrar kan smidas ut av deras lägenheter hvis barnen begår kriminalitet. Det är ett förbud mot bestämda bander. Jag vill säga, jag bor i ett kvarter som är präget av bandekriminalitet. Och alla de här benhårda insatser, de har gjort mitt kvarter mycket, mycket bättre att vara i för alla dem som inte är involverade i bandekriminalitet.
Det förstår jag också. Och i Sverige så pratar ju politikerna nu om att vi måste titta på hur de gör i Danmark och hur de löser det. Jag tror att vissa saker som ni har där, alltså vad fan vet jag är inte polis, men kanske visitationszoner till exempel, kanske skulle vara någonting. Men att man ska kunna vräka, kasta ut föräldrar från en lägenhet för att barnen har varit kriminella, det är fullständigt inhumant. Alltså de här föräldrarna kanske inte har en aning om vad barnen gör. Då ska man kasta ut dem på gatan. Alltså det, så kan man inte, det är fruktansvärt brutalt.
Men alltså detta är ju klassiskt också, att när danskarna kommer med denna typ av hare åtgärder som det kallas i Sverige, så blir man alltså kallt för rasist. Alltså detta är en understrekning av att danskarna är så rasistiska.
Men jag sa inte det, Hilde, jag sa inte.
Nej, du sa inte det, men jag har sett denna typ av diskussioner fört i Sverige om Danmark.
Jo, men det är ointressant nu. Nu diskuterar vi konkreta förslag här och då tycker jag att det är rättsvidrigt att man ska kunna kasta ut en hel familj på gatan därför att en i familjen har begått brott.
Men det ju handlar om, det är att man har någon bestämda klanfamiljer som dominerar mycket belastade boligområden.
Jo, men då ska du ha en lagstiftning som bara gäller klaner. Det kan man ju inte ha.
Nej, det är en brutal dominans.
Nej, men vi kan ju inte ha en lagstiftning som bara gäller för klaner.
Nej, för det här det relaterar sig till bandepakken, det vill säga det ska handla om bandeaktivitet. Det är ju det man har gjort med lagstiftning i Danmark, det är man rätter den specifikt mot något där bevisligt är bandekriminalitet.
Jag kan ju inte det här som sagt, men är det inte svårt att avgöra vad som är en gängkriminalitet och var börjar och slutar en släkt och sådär?
Men hvis man har identifierat 40 släkter i Sverige som bedriver gängkriminalitet, så har man ju allerede kommit ett stycke på väg.
Ja, absolut. Visst har man gjort det. Och jag måste säga, jag lider ju också med alla de som heter Khan i efternamn och inte är kriminella. Mm. Det kan jag ju säga. Men visst, visst måste man göra någonting åt det här.
Du hører norsken, svensken og dansken i SR, BR og NRK.
I Danmark er folketingsmedlemmene i en skvis etter at denne saken kom opp igjen.
I sidste uge var historien jo, at den såkaldte styrelse for patientsikkerhed havde nedsat en arbejdsgruppe, der skulle lave regler for rituel omskæring, og at alle de lægefaglige medlemmer var udvandret fra arbejdsgruppen, fordi styrelsens udkast til regler er lægeligt uforsvarlige. I denne her uge skete der så to ting. Det ene var, at en masse nyhedsmedier prøvede at få kommentarer til historien fra landets politikere, men det kunne man ikke. Alle politikere var som sunket i jorden. Ingen ville røre forhuden med en ildtang, om man så må sige. Undtagen det nye partis fremad eneste medlem i Folketinget, nemlig afhopperen Simon Emil Ammitzbøll-Bølle et eller andet. Han har nu fremsat et beslutningsforslag, der tvinger Folketinget til at behandle det borgerforslag om forbud mod rituel omskæring af mindreårige, som Folketinget har syltet i to år. For som man siger...
Jeg anerkender til fulde, at her er et skisma mellem tradition og religion og modernitet. Det er måske meget naturligt, at det sker her i Norden, hvor man har mere fokus på det enkelte menneske. Det var også her, at man startede med at sige, at man forbød at slå sin børn. Det var også her, at man startede med at sige, at homoseksuelle kunne få registreret partnerskab. Moderniteten er måske lidt mere fremme i vores del af verden end så mange andre steder.
Her ga altså Baklok på DR en kort innføring i saken om skjæring av gutter. Til slutt hørte vi talsmann for det nye partiet Fremad, Simon Emil Ammitzbøll-Bille. Dette blir altså heftig debattert, Hassan, og i klippet så sies det at politikerne er som sunket i jorden. Er de fortsatt der nede, Hassan?
Ja, altså 123 ud af 179 medlemmer af parlamentet vil slet ikke forholde sig til det her lovforslag. Ikke? Det er jo ret bemærkelsesværdigt, når man så samtidig kan se, at 86% af danskerne mener,
86.
at omskæring... 86% af danskerne mener, at omskæring af drenge under 18 år bør forbydes. Mm. Altså, for mig, jeg har altid været en stor tilhænger af et forbud. Og jeg må simpelthen sige, at jeg, sådan har jeg det ikke længere. Jeg er meget i tvivl. Jeg ved ikke, hvilket ben jeg skal stå på. Mm. Og det er en ret besynderlig fornemmelse at have.
Lederen i Weekendavisen sa om Danmark at det kan bli kjent som det mest jødefientlige landet i verden om dette forbudet går gjennom. Er det en av grunnene til at det blir så betent at folk stikker av hjemme seg når denne saken kommer opp?
Ja, altså det er meget komplekst, ikke? Der er mange ting, der gør, at det her er besværligt. En af tingene er jo, at det både involverer jøder og muslimer. Hvis det kun var den ene gruppe, ville det være lettere for nogen at tilslutte sig et forbud end for andre, ikke? Det vil jeg tro. For mig, der handler det om noget, igen noget med frihed, ikke? Altså, hvor kraftigt et forhold skal jeg som menneske have til andre menneskers traditioner og vaner og forhold, så længe de ikke er skadelige. Ikke? Det er ligesom der, min grænse går.
Min græns går ved barn. Det er ikke mennesker bare, vi prater om, utan det er barn, som ikke bestemmer det her selve. Det er det handler om. Og tycker vi, at det er fel med omskærelse av flickor, så måste vi nog se at det er problem for pojkar med. Det er frisk vävnad som man skär bort, som de inte har bett om. Och det påverkar könsorganet, det påverkar när man har sex. Jag vet, för jag har levt med en omskuren man.
Blir det mindre følsomt eller mer følsomt, eller vad sker?
Det er mindre, man får en försämrad känsel helt enkelt. Och man kan inte säga att det här bara är en tradition som är oproblematisk, för att det handlar om barn. Jag tycker att man ska rätt omskära sig, men då ska man göra det själv, eller då får man bestämma det själv om man har fyllt 18 år.
Men det vi ju så lägger vi ju barnet från föräldrarna över i staten, ikke? Mm. Så det är staten der ska varta barnets tag och inte föräldrarna, ikke? Vi talar om retten till sin egen kropp och vi talar om hvorvidt det är skadligt eller ikke skadligt, ikke? Alltså där finns ju i verden over 1 milliard mænd, som er omskårne, ikke?
Absolut, og alle mænd i New York er omskurne, altihopa, jeg vet.
70-80% amerikanske mænd.
Men jeg tycker att man ska kunna, jag tycker man ska kunna prata om det här utan att säga att man är antisemit eller islamofob lika gärna. Det här handlar om, det handlar om barn och det är ett ingrepp på en kropp. Men, och det får konsekvenser. Vad som också har ökat är ju då de som kommer in på sjukhus med komplikationer därför att man gör den här omskärelsen hemma, privat. Och det skulle jag säga är det enda argumentet för mig för att man ska fortsätta tillåta omskärelse. Men jag tycker inte att det är lätt beslut.
Det var en sak i Gävle i Sverige i år, tidigare i år, en man som hade omskåret 9 barn med loddepistol.
Det var en loddepistol för något?
En som du smälte metall med.
Åh, herregud, men han måste ju ha blivit dömd för barnmisshandel.
Han blev dömd. Han blev dömd.
Men det är ju netop det, alltså, för hvis vi beveger oss derud, hvor vi inför ett forbud, ikke, med en straff som jeg tror skal være 6 år i fængsel, ikke, for at udføre det her indgreb, ikke, så tvinger vi jo, eller så vil der jo ske det, at forældre vil vælge at få omskåret deres børn på alternative måder. Og de alternative måder, de er jo ikke sådan, som vi ønsker, de skal være.
Absolut, og det skulle også gøre, at barn ikke vågar visa sig nakna i omklædningsrum på idrotten, derfor at de er pludselig omskurna, og sen så kan det liksom komma bli polissaka det for forældrene og så. Så visst er det her komplicerat, men jeg tycker at om ni i Danmark kan diskutere, om man skal forbjuda sløja på barn, så kan man faktisk diskutere det her også.
Naturligvis kan man diskutere
det. Det er muligt, men... det har jo været en stor debat i Norge også, og jeg for nogle år siden, så postede jeg bare et spørgsmål på Facebook, min egen vegg, fordi jeg akkurat som Hassan kender mig sådan i tvil. Og det var en helt åpent spørgsmål, please inform me for og mot argumenter for omskjæring. Og det kommer altså 410 kommentarer, masse forskningsbelegg, masse diskussioner, masse menn som var omskårende, mange menn som ikke var omskårende og som mente sterkt. Noen var for og var omskårende og vice versa. Og det sier meg også at denne saken, jeg mener at og for eksempel sammenligne det med omskjæring av jenter er ganske vanskelig. Det er et helt annet type inngrep. Og en professor i etikk, Ole Fridtjof Norheim, som skrev i Tidsskrift for Legeforening, at ja, men altså, man tar, han sammenligner det litt med å sette hull i ørene på barn også. Altså, det finnes mange inngrep, små og store, man kan gjøre på et barn, som man heller ikke forbyr.
Var han omskuren själv, den läkaren som sa det?
Han var inte det, men det var också läkare på den tråden min som var omskårne och som också argumenterade för mot och legevitenskapen är ju också ganska splittrad.
Jag tror nog undersökningarna globalt sett visar att småbarn där blir omskåret lever utan konsekvenser, ikke? Sådan tror jag det är.
Jag fattar ändå inte varför man ska skära i barns underliv. Jag förstår det inte. Nej, men
är frågeställningen så, Åsa, om du och jag inte förstår det för vi inte är religiösa människor, måske för vi ändå är rätt antireligiösa.
Nej, men det här handlar om att jag är inte kulturrelativist. Det finns saker som jag faktiskt tycker är dåliga i andra kulturer. Det här är en sån sak som jag tycker är som jag tycker är dålig, även om jag kan förstå varför det historiskt sett har uppkommit omskärelse. Det kan jag också fatta.
En bizarr rättssak startade i Norge den uken. Samboeren til tidligere norsk justisminister Tor Mikkel Wara sitter på tiltalebenken. Denne saken har så mange vendinger at vi har funnet klipp fra NRK Nyhetsmorgen denne uken som gir en rask oppsummering.
Torsdag 6. desember 2018.
Politiet startet umiddelbart etterforskning av trusler mot myndighetspersoner da det ble kjent at det var tagget på både huset og bilen til justisministeren.
Dette var den første rapporten i Dagsrevyen etter at det ble gjort hærverk på boligen og bilen til den tidligere justisministeren Tor Mikkel Wara fra Fremskrittspartiet. Et hakekors og ordet rasist ble tagget på bilen hans. Det var også skrevet rasisit på husveggen.
Jeg satt og gjør en jobb for regjeringen og en jobb på vegne av demokratiet, og da er dette et angrep på demokratiet.
Samme måned politianmeldte Waras samboer Laila Anita Bertheussen teaterstykket Ways of Seeing. Forestillingen viste video og bilder av boligene til en rekke politikere, blant annet Parrets hjem. Anmeldelsen ble henlagt, og riksadvokaten avviste til slutt klagen fra Bertheussen. Mars året etter.
PST har i dag siktet justisministerens samboer Laila Anita Bertheussen for å ha foretatt noe som vekker mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.
To uker senere trakk justisministeren seg.
Beslutningen kommer fordi det er noen som trenger meg mer enn regjeringen.
Denne rettssaken er i seg selv blitt et slags kostymedrama. Hver dag nå i rettssaken så dukker Laila Anita Bertheussen opp med en ny veske. I går hadde hun vesken Feminist Ja Visst. Kan virke nesten som at dette er en fortsettelse av teaterstykket Ways of Seeing, men hvem som har regien er uklart. Åsa, har det vært tilsvarende saker i Sverige? Forstod du denne oppsummeringen?
Ja, alltså för svenska lyssnare då så är det alltså en hustru till en
justisminister var
en politiker i Fremskrittspartiet som har fejkat ett hot.
Eller det är det hon i alla fall står tilltalt för.
Ja, just det, hon är tilltalad för det. Hon har bränt upp bilen och sådär. Mm. Och så säger hon att det, antar jag då att det är antirasister eller vänstern som hotar henne, antar jag väl då.
Ja, för det var de, alltså Ways of Seeing var en föreställning där man brukte bilder ifrån utanför huset deras. Alltså det var en politisk, ja. Väldigt politisk teaterstycke.
Ja. Ja, vi har haft både en sverigedemokratisk politiker som har hittat på ett hot och sagt att det var vänsterextremister. Han skar sig själv i pannan här för mig, ett hakkors tror jag han gjorde eller någonting sånt där. Påstå att det var andra som hade gjort det. Och en konstnär, en vänstersinnad konstnär som skar sig under sin egen konst och så sa hon att det var rasister som hade gjort det. Så att det här sker på båda sidor. Jag blev väldigt upprörd därför att det finns konstnärer, politiker, journalister som faktiskt lever under med en riktig hotbild. Och det gäller faktiskt även politiker inom Fremskrittspartiet och inom Sverigedemokraterna. De blir inte trodda i värsta fall. Det här gör ju liksom, varför ska man tro på den och den och den och den? Därför att man vet att de bara ljuger och hittar på. Så att det är ganska allvarligt faktiskt att göra så här. För det skadar alla andra som faktiskt lever med en hotbild. Jag har ju själv gjort det under en period och det får man fan ta på allvar.
Hassan?
Ja, alltså... Det er jo helt vildt pinligt at sige det her, ikke? Men på et tidspunkt, hvor jeg lavede nogle teaterforestillinger, som var kontroversielle, jeg lavede en kabaret, der hed Perker Kabaret på svensk, hvilket hed Blotter Kabaret.
Blotter Kabaret?
Nej, Blatter.
Nej,
Blatter.
Blatter.
Blatter Kabaret. Har du gjort den i Sverige?
Nej, den lavede jeg i Danmark.
Du kunne aldrig gått i Sverige også.
Det kommer ikke til at ske i Sverige. Og så ville jeg opsætte de sataniske vers efterfølgende på det kongelige teater, og der begyndte at komme trusler mod mig. Og det var sådan en historie, jeg egentlig startede med at fortælle, uden at ville dyrke den, men så opdagede jeg, at jeg fik ekstremt meget opmærksomhed omkring det, at jeg havde fået de her trusler. Og det blev faktisk sådan, at nogle af de e-mails og beskeder på Messenger og på min telefon, som jeg fik ind i den periode, dem begyndte jeg at læse som trusler, uden at de var det. Og jeg begyndte oven i købet at digte små historier om sikkerhedspolitiet, som havde været på besøg i min lejlighed på det tidspunkt. Og det havde de ikke. De havde kun været på besøg på det teater, hvor jeg arbejdede. Ikke? Og sådan der udviklede de der historier. Ej, var det er så pinligt at fortælle om det her. Ikke? Ja.
En av de navnene som figurerer hyppig i rettssakene her er Ingvild Smines Tybring-Gjedde, som altså den gangen var statssekretær. Hennes mann, Christian Tybring-Gjedde, sitter nå på Stortinget for Fremskrittspartiet. Han har gjort sig bemerket denne uken med å nominere Trump til Nobels fredspris, og her er han intervjuet på Fox News.
This is the Fox News rundown.
Wednesday, September 9th, 2020. I'm John Decker. A Norwegian lawmaker is nominating President Trump for a Nobel Peace Prize for the historic peace agreement between Israel and the UAE.
It's a tremendous effort, and this could be to inspiration for other Arab nations to make peace with Israel.
Ja, vad tror dere har Trump en chanse?
Men så, ja, det tror jag, för att ni är inte riktigt kloka i Norge när ni delar ut det här fredspriset. Alltså jag kommer ihåg när Obama fick fredspriset, var det 2011 eller någonting? Det tyckte jag var det mest idiotiska nästan. Då kan ni nog ge det till Trump också. Va?
Jag tror Trump kanske blir lite gladare än Obama. Det sägs ju att han nektar att svara väldigt länge för han äntligen...
Obama säger att han fortfarande inte förstår varför han fick priset. Och det kanske det gör ingen annan i hela världen heller.
Nej, men han tog emot den, Obama. Och han höll en smuk fredstale för hela världen att lyssna till. Men prøv her, det er jo ekstremt interessant, fordi her for et par dage siden, der sagde Trump, den øverste ledelse i Pentagon elsker mig helt sikkert ikke, for de ønsker ikke andet end at gå i krig, så alle de vidunderlige virksomheder, der laver bomber og fly, bliver ved med at være glade. Det sagde Trump. Mm-hmm. Altså prøv at høre, jeg kan ikke huske nogen præsident siden Eisenhower, der talte op imod Pentagon og op imod våbenindustrien, ikke?
Han är ju så skicklig, Donald Trump, att vad han har gjort under de här 4 åren, det är att han har skurit av så att USA har nästan inga yttre fiender, utan vad han istället har gjort är att han har vänt folket, splittrat folket och vänt dem mot varandra internt. Så att folk är rädda för varandra i USA istället för vita är rädda för svarta och bla bla, istället för att man är rädd för ryssarna eller Nordkorea eller vilka det är längre. Så han är ju skicklig på så vis, men det är klart han inte ska ha Nobels fredspris.
Det kan du säga, men för att bringa det tillbaka till Obama det här, så sa Obama när han gick av som president at hans største fortrydelse var, at det amerikanske folk var mere splittet, da han stoppede som præsident, end de havde været, da han startede som præsident. Ikke?
Du hører Norsken, Svensken og Dansken. Programmet blir sendt i Danmarks Radio, Sveriges Radio og Norsk Rikskringkasting.
Når jeg så på alle de partiene, som var på det danske valget år, så... Jeg synes det virker veldig useriøst og unødvendig å ha så mange partier. La oss se på alle de partiene som var. Ja. Ikke sant? Og Sosialdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Senterdemokraterne, Sosialistisk Folkeparti, det greit.
Ja.
Men så mener jeg noen som de burde slått sammen. Det Lille Venstre, Knøde Venstre, samler Lilleport Venstre, som det kan være rett, la oss si videre. Bitte Lille til Venstre for Folkeparti Venstre, Fri Venstre, og så dette her også, Showtime Venstre.
Dette klippet fra 1998 en kjent norsk sketsj fra humorprogrammet Åpen Post, og denne uken så ble den enda sannere. Hør her fra P3-morgen på DR om du klarer å høre forskjell fra den norske sketsjen.
Men Bjarne, altså, nu, hvis man kikker over mot venstrefløyen, så er det allerede SF, der er Enhedslisten, Alternativet, Veganerpartiet, altså også spillet klar, og nu også Frie Grønne. Og det kan jo godt måske lyde litt som om det er Alternativet 2.0. Tror du, der er plads til alle her?
Altså, når vi løber listen igennem, hvor er der mange. Altså, vi lige har haft Veganerpartiet, som nu også kan stille op. Mm. Og så kommer de her. Så der er en træthed, måske en træthed over antallet af partier, men de sager, de slår ned på, altså, det er jo sager, der har stor opmærksomhed i de her kredse.
Life imitates art, Hassan. Kan du forklare, hvorfor blir det sånn?
Jeg har prøvet at tænke over, hvad det er, der sker. Altså, man kan i hvert fald sige, at det er noget, der historisk har udspillet sig flere gange i den danske politiske historie. Alene i den tid, jeg har levet, der har vi haft 4 bølger af mægtig mange partier. Og det, man kan sige, det er, at det, der er fælles for bølgerne, det er, at de hver gang fokuserer omkring noget, der er meget populært i tiden. Ikke? Den første bølge, det var, som jeg husker, det var en hel masse små partier omkring den yderste venstrefløj. Altså marxister, leninister, Dansk Socialistisk Arbejderparti, Kommunistisk Arbejderparti, DKP osv. Ikke? Den næste bølge var ligesom den antikommunistiske bølge, hvor der opstod sådan nogle partier på højrefløjen, ikke? Og tredje bølge var de flygtninge- og indvandrerkritiske partier, som vi jo stadig har en del af i Danmark. Og der er stor konkurrence også ude på den yderste højrefløj om at sidde på magten der, ikke? Og på narrativet. Og så er der så den fjerde bølge her, og det de centrerer sig omkring de her partier, der hvor de kæmper om at være de mest populære, det er på klimaområdet.
Men hvorfor trænger man mange partier, når det er populære saker? Man skulle jo tro, at det da kunne de klumpe sig sammen på et parti.
Ja, hvorfor er det sådan? Det kan jeg faktisk ikke helt gennemskue, men for mig, hvis jeg var en del af det, så ville det jo handle om, at jeg måske er et parti med en leder, som jeg synes er en måske lidt inkompetent leder, og jeg vil hellere selv være leder, så jeg laver mit eget parti ved siden af. Ikke? Og så bliver jeg lidt mere fundamentalistisk.
Og så, hvad er din vurdering af dette?
Men altså, i Danmark så har man ju bara 2% spärr för att komma in i Folketinget, jag tror.
I Sverige är det 4, i Norge är det 3,9.
4%. Mm. Ja, precis. Men sen är det väl, jag tror att man är lite mer individualistisk i Danmark när det gäller politiska frågor och så kanske.
I Danmark? Ja,
alltså man har inte lika samma stora starka folkrörelser som vi har haft i Sverige som liksom har bildat partier från början.
Någon gång så tänkte...
Jag vet inte, jag har hittat på här, jag har ingen aning.
Indimellem så tænker man i Danmark, at man skulle have 179 partier i parlamentet. Ikke? Altså et per parlamentsmedlem. Det synes jeg faktisk ville være vidunderligt.
Hvad skal til for at starte parti i Sverige også?
Ingenting. Du behøver ikke have nogen underskrifter eller någonting. Du kan registrere dit. Jeg kan registrere et eget parti her nu, om jeg vil.
Kan vi lage et eget parti sammen?
Ja, det kan vi göra. Vi tre kan bilda ett parti.
Det vill passa bra in i Danmark, tror jag.
Ska bara komma överens om det här med omskärelsen först.
Ja, och så ska vi besluta vem som ska vara partiledare.
Ja, det vill inte jag i alla fall kanske.
Vill du inte?
Nej, jag är ju partiledare, det säger sig själv.
Ja, det tycker jag också. Det var en dum fråga här. Ja.
Jag syns det ska vara vår producer Henrik som är partiledare.
Han är spindoktor. Danske landslagsspillere kneler for Black Lives Matter eller mot rasisme før kampene. Dette har ført til debatt. Her fra BT's podcast Fotball FM.
Vi kan se dem protestere mod rasisme og alle de her ting og knæle og så videre, men der er jo intet på spil for en fodboldspiller ved at gøre det, altså økonomisk.
Ja, det er lige det, jeg skulle til at sige. Det er en gratis omgang. Hvorimod, hvis man boykotter et VM, så handler det både om ens egen pris, hvor meget man koster i forhold til, hvis man gør det godt til et VM. Ens pris stiger, hvis man er med i et VM, og dermed også lønposerne. Og derfor så har det langt større konsekvenser at blive væk for et VM i Katar. Jeg ved, vi egentlig måske skulle have snakket lidt om den etiske debat, der var ved, at de overhovedet knælede. Jeg synes egentlig, vil jeg gerne lægge et par enkelte ord til det. Jeg synes egentlig, at man skal, nu kan jeg godt forstå budskabet her med, at spillere tager stilling til flere og flere ting. Og det havde set dumt ud, hvis Belgien var knælet, og Danmark ikke havde gjort det. Det sender også et andet signal. Men jeg mener, det er noget rod at blande sport og politik sammen på den her måde.
Hvordan bliver dette taget imod i Danmark og sådan?
Altså, man kan jo næsten på forhånd regne ud, hvem som synes, det er fantastisk, og hvem som synes, det er foragteligt, at man gør det her. Ikke? Altså, jeg synes jo, altså de der statements blandet ind i sport, de bliver så, altså, det bliver på en måde så besværligt, fordi man tænker jo netop, hvordan kan Danmark så tage til VM i Katar, ikke? Hvis Danmark er modstander af racisme og overgreb, ikke? Altså, fordi det er jo det, som debatten går på nu, det er, at der har været politikere fremme og kritiserer de her landsholdsspillere for at knæle og DBU, Dansk Boldspilunion. Og svaret tilbage er så kommet, at det her er ikke en politiseret handling, det er noget humanitært, ikke? Men hvilke handlinger er så humanitære nok til, at vi skal knæle for dem? Altså, hvad med sult og tortur og fattigdom, dødsstraf? Hvorfor skal vi vælge et emne og ikke et andet at knæle for? Ikke? Og hvordan kan vi tage til Katar om 2 år og spille VM, når vi ved, hvad de udsætter deres immigranter og deres egne medborgere for i det land? Ikke?
Jag är väldigt kluven till det här, för på å ena sidan så tycker jag att alla antirasistiska manifestationer är viktiga. Mm. Och samtidigt som jag naturligtvis håller med dig, Hassan, att det behöver inte utesluta att man inte också kan kritisera hur Qatar fungerar. Men det här handlar inte bara om att man visar ett antirasistiskt engagemang. Man visar också stöd för en särskild organisation, nämligen Black Lives Matter. Och det tycker jag är nog lite mer problematiskt.
Mm. Helt klart.
Därför att jag i alla fall vet för lite, och jag ställer inte upp på den här idén om att man ska välta alla statyer som för stunden uppfattas som rasistiska. Det finns representanter för Black Lives Matter som är emot rasblandade äktenskap. Så det finns väldigt konservativa inslag också i Black Lives Matter. Men sen så finns det saker som jag naturligtvis tycker är jätteviktiga också. Så det är väl min klubbnad i detta.
Men alltså det är ju, det visar sig ju också att fotboll kan virka. Alltså det är en studie från Liverpool som viser at Salah som en person har halvert muslimhatet I Liverpool. Altså det sier noe også om at det har en enorm signaleffekt.
Absolut. Ja. Absolut.
Men det er jo ikke fordi han laver politisk aktivisme.
Nej, netop.
Det er fordi han muslim og han en fantastisk fodboldspiller. Mm. Ikke?
Men hvordan står det til med landslagen ellers om dagen? Norge vant jo faktisk mot Nord-Irland. Vi må telle de seirene vi får. Det gikk ikke så bra da Ronaldo var på en liten visit her også.
Nej, det var jobbigt. Men min son som fotograf tog et fantastisk foto på Ronaldo. Det måste jeg ändå säga at det var en viss seger for familien. Men det var ingen vidare match, nej. Svensk dödaren Ronaldo. Usch.
Hassan?
Jamen, altså... Det forholder sig sådan, at jeg er søn af en overklasset pakistaner, så jeg følger ikke med i fodbold.
Hvordan går med cricket?
Jeg følger med i cricket. jeg vil sige, at det danske cricketlandshold har aldrig klaret sig godt, og kommer heller aldrig til at klare sig godt.
Det blir näst sista ord I ukens sending. Producent har varit Henrik Hylland Ulving. Tack till Åsa Linderborg. I Varberg, Hassan Preisler I København, og jeg, Hilde Sandvik, rapporterer her fra Nordensk Corona-epicenter Bergen. Siste ord I ukens sending gir vi til Harald Eia og Bård Tufte, som I mangfoldets navn skal få ramse opp flere danske partier, så vi kanskje snart kan vente oss på danske valglister.
Teenager, liberale. Puberty, liberale. Som jeg føler ligner litt på den sånn verdimessig da. Rock and roll, listen. Make love, not war, listen. Og så det da en del grønne partier, Harald. Ja. De lille grønne, krympegrønne, smukke nablegrønne. Som det hadde bedre om de hadde slått seg sammen, nå hadde det blitt 4%.
Gasoline, listen. Eller snikker på, listen. Ja. Det var for seg, det skjønner man jo.
Ja, men lesbiske sadopresse, listen. Og kristelig computer, listen. Og småfascistiske skåker, listen. Og så relax, listen. Take it easy, listen. Come on, everybody, listen.